Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den helige Mikaels dag. Så skriver aposteln Johannes i Uppenbarelsebokens 5:e kapitel och från den 11:e versen. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsendena sa: amen. Och de äldste föll ner och tillbad: amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens text ger oss en syn, en himmelsk vision av änglar och olika varelser i tillbedjan och lovsång inför lammet, inför Kristus, honom som sitter på tronen. Idag är det vanligt att predikanter funderar på vad man ska predika om och ställer sig frågan om vad som är relevant att tala om. Alltså, vad som är viktigt för folk att höra just nu. Vad behöver folk höra i sin vardag och vad förstår folk som de kan relatera till när de hör budskapet i kyrkan? Man vill att det de hör, det ska de kunna känna igen och kunna relatera till, säger man. Säger texterna någonting som jag kan ta med mig hem i min vardag? Vad ska vi säga om dagens predikotext, som handlar om denna himmelska vision av änglar, av varelser och tillbedjan? Bibeln är tydlig. Och Bibel och bekännelsetrogna kristna, de behöver egentligen inte svara på den här frågan för sig själva. För vi vet ju att, vadå? Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Ty ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har buds fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått av Gud. Men om vi ändå skulle svara på den frågan om vad för relevans dagens text har för människor idag och alltid, då skulle vi svara genom att uppmana den som frågar oss att läsa hela sammanhanget, att läsa texterna i sin helhet och undersöka varför de skrevs och vad hela sammanhanget egentligen handlar om. Och sammanhanget, det är ingen episk dikt från en poetisk bok. Sammanhanget är en mörk och hård verklighet för kristna några årtionden efter Jesu död och uppståndelse. Jesu lärjunge Johannes hade betjänat församlingen i Efesus. Men romarriket får två mycket kristendomsfientliga kejsare efter varandra. Nero och Domitianus. Aposteln förpassas till en fångkoloni man upprättat på den lilla ön Patmos som ligger söder om Grekland på gränsen mot Turkiet. Skaran av efterföljare till Jesus hade alltså sen de första århundradena spridit sig från Judén och Galileen till Samarien, till Nordafrika och ut i Europa och till mindre Asien. Det bildas församlingar över hela romarriket. Men med romarriket och dess storhet så fordrades enhet inom riket. Och enhetens grund i romarriket, vad var det? Jo, det var kejsaren. Man ansåg att kejsaren höll samman riket. Och man tillmätte kejsaren en viss grad av gudomlighet. Han var gud. Han var en gud bland många gudar. Och därför så menade man att man måste visa trohet och lojalitet till kejsaren för att vara lojal mot hela romarriket. Och därför så borde man av lojalitet göra vad då? Jo, man skulle offra till kejsarens genius, sa man. Kejsarens livskraft i det lokala templet. Ja, man krävde till och med att man skulle kalla kejsaren för herre. Kejsar Kyrios, kejsaren är herre. Och det kunde ju inte Jesu efterföljare gå med på. Inte för att man inte var lojal mot den romerska överheten, men för att de kristna ansåg att Kristus är Kyrios. Kristus är herre. Inte kejsaren. Och därför blev de kristna ett problem. Och man började fängsla dem, förhöra dem om deras tro, tortera dem och avrätta dem. Inte alla blev avrättade. En del släpptes. En del förnekade sin tro och släpptes. Johannes hade alltså närmaste kontakten med församlingarna i mindre Asien, det vill säga nuvarande Turkiet, där han tjänade församlingen i Efesus. Och de här församlingarna i mindre Asien, de var förstås oroliga för sin situation. Och de var oroliga för Johannes som hade fängslats. De undrade om framtiden. Fanns det någon framtid? Hur kommer det att gå? Och det fanns problem, inte bara utifrån, ifrån galna romerska kejsare och deras soldater, utan också inifrån. Olika mystiska vishetsläror, gnosticism, hade börjat sprida sig. Läror som gjorde kristendomen mer till en vishetslära än en berättelse om Jesu liv, död och uppståndelse. Och då började också sprida sig små judiska, judekristna grupperingar som menade att kristna borde omskära sig och hålla vissa delar av Mose lag. Vem var Jesus egentligen? Var han bara en andlig livsström? Som gnostikerna sa, en vishetslärare bland alla andra vishetslärare. Vad var det viktiga med tron? Och i detta kaos och mörker, i detta betryck, så drabbar någonting dramatiskt den gamle Johannes. Han berättar i sin fångenskap att på Herrens dag, alltså en dag som idag, på en söndag, så kom han i anden. Han får höra en hög röst som berättar för honom om vad han ska skriva till de sju församlingarna i Mindre Asien. Han får olika budskap till församlingarna som han skriver ner, och han får se Jesus själv klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Det blir väldigt konkret för dem. De här församlingarna som fick läsa Johannes uppenbarelse. Jesus talar om här och nu, och han ger de här olika församlingarna både förmaning och beröm. De visste nog precis vad han talade om. Det är ett tal om vad Gud ser på jorden i församlingarna. Och tänk på att få det budskapet. Och sen kommer det fjärde kapitlet. Då får han se en dörr öppen i himlen. En röst säger till honom: kom hit upp, ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och han kommer att få se det. Det är Uppenbarelseboken 4:1. Han kommer att få se vad som ska ske här efter. Alltså i framtiden. Men först visar Gud honom det gudomliga perspektivet. Han får se Gud på sin tron. Han får se de 24 äldste med deras troner, Guds sju andar och de fyra väsendena. Han får se ängeln med den förseglade bokrullen som ingen var värdig att öppna. Och Johannes, han gråter över detta faktum att ingen är värdig att öppna bokrullen och läsa vad som står i den. Johannes behövde inte gråta. En äldste förklarar att det finns en som är värdig att öppna bokrullen. Lejonet av Judas stam. Davids rotskott. Han som segrat. Och Johannes förväntar sig att se ett lejon. Men han får se ett lamm. Han kan bryta bokrullens sju sigill. Men det är efter dagens text. I dagens text är fokus på lammet med bokrullen. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Så på vilket sätt var det relevant för det första århundradets kristna, det här budskapet? På alla sätt. Mitt i det mäktiga romarriket där kristna höll på att malas ner av kraven på att rätta sig i ledet, så ger Jesus själv ett personligt budskap till de sju församlingarna i Mindre Asien. Det vill säga, han vill säga: ni finns i mitt hjärta och i mitt blickfång. Jag bryr mig om era lidanden och er kamp. Jag bryr mig om hur ni hanterar falska lärare och läror. Jag ser ert tjänande. Jag ser er kärlek eller brist på kärlek. Och jag kommer att följa upp hur det går för er. Väldigt relevant, eller hur? När den romerske kejsaren satte sig på tribunen så skanderade folket: värdiga kejsaren Achios, värdiga kejsaren. Men när Gud öppnar porten för Johannes till verkligheten, hur är det egentligen? Så ser man att ingen människa är värdig. Ingen människa är värdig. Bara lammet. Bara lammet som blev slaktat är värdigt. I människors ögon såg det ut som om kejsaren hade makten och rikedomen. Men verkligheten är, säger texten, att lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, ovisheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. 7 olika egenskaper tillskrevs han. 7, det vill säga på ett fullkomligt sätt. Man tror att den romerska armén hade ungefär 150 000 soldater på Johannes tid. Och i mindre Asien är det 7 församlingar som ligger på Johannes hjärta. Man hade inga mäktiga kyrkor och tempel under denna tid, utan man samlades i någon lärjungens hem för undervisning, för bön och för brödsbrytelse på Herrens dag. Dessa kristna höll på att fösas samman av romerska legionärer för att utfrågas om sin tro, och många torterades och blodet rann redan från rättegångar där kristna vägrade att förneka Jesus som frälsare och herre. Och nu lyfter Jesus på förhänget för verkligheten. Det kanske ser illa ut i människors ögon. Men sanningen är att vi inte kämpar i underläge. Vi har redan vunnit. Och vi är med änglarna i numerärt överläge mot vår omgivning. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 10 000. Anders är bra på matematik. 10 000 gånger 10 000. 100 miljoner. Mot 150 000 romerska legionärer. I vers 5 säger en av de äldste om Jesus Kristus: se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. I vers 9 sjunger de 24 äldste till Kristus Jesus: du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folklag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. De ska regera på jorden. Vilket underbart budskap det måste vara för församlingarna i mindre Asien. Det ser ut som vi har förlorat. Men det ser bara ut så. I verkligheten har vår frälsare segrat. Hur då? Jo, genom att han med sitt utgjutna blod har köpt oss fria från synden och skulden och döden och helvetet och djävulen. Vi är genom honom fria. Vi är friköpta. Vi är förlåtna. Vi är rättfärdiga, förklarade. Vi är försonade. Vi har medborgarskap i himlen. Vi har syskonskap i Guds stora familj, i kyrkan eller församlingen. Vi är inte avskräde eller skräp eller avskum. Vad är vi för någonting, säger Johannes? Vi är ett konungadöme. Vi är, säger han, präster åt vår Gud. Och vi ska en dag regera på jorden. Vilken tröst för människor, för kvinnor och män som fick lägga sina huvuden på stupstocken och dödades med svärd. Ni är kungar, ni är präster. Det ser inte ut så för det mänskliga ögat. Men Gud ger oss genom Johannes det gudomliga och det himmelska perspektivet. Människor kan kräva att vi ska dyrka dem eller deras gudar. Men vi böjer inte knä för dem. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Visst var det relevant för den tidiga kristna kyrkan som kämpade för sin existens mot yttre och inre fiender. Och visst är det relevant för oss idag. Man uppskattar att mellan 2005 och 2015 så led 900 000 kristna martyrdöden. Visste ni det? Det är nästan 1 miljon på 10 år. Det är 90 000 kristna per år. Vad ska en kristen tänka på när han hotas av lidande och förföljelse? Han ska tänka på vad Jesus själv sa till Johannes när han mötte honom i hans fångenskap på ön Patmos. Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Eller döden och helvetet. Hur relevanta är Johannes ord för oss idag här i Uppsala? Idag, här, just nu, kanske vi inte hotas av förföljelse på samma sätt som den första tidens kristna. Men det är ändå trösterikt att när vi sjunger våra enkla lovsånger till Herre, så får vi påminnas om att vi en dag ska få stämma in i en större kör. Rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och det äldste. Allt skapat i himlen och på jorden och under himlen och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Vilken fantastisk tröst att en dag ska vi få stämma in i den stora kören, inför tronen, inför lammet, inför Gud. Och låt oss betänka vad som är fokus i lovsången, i tacksägelsen. Det är inte att allting är så fint, att naturen är så vackert skapat och att universum är så stort och havet så blått. Nej, fokus är på honom som sitter på tronen och på lammet. Visst kan vi tala om Guds skapelse, skönhet och storhet, men vad är det viktigaste i lovsången? Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran och tacksägelsen. I en tid då vi ska tacka folk för politiska insatser, i en tid då man ska berömmas för sitt utseende, berömmas för sin intelligens, avundas för sin kraft och sin makt, så är dagens text till 100% relevant. Alltså aktuell, viktig för oss idag. Det är lammet som blir slaktat. Det är Jesus Kristus som dödades på korset och uppstod på den tredje dagen. Det är han som är den enda som är värd att få vår tillbedjan och vår beundran. Vår tacksägelse. Varför? Varför? Därför att i den stund han dog, så dog han vår död. Och han dog vår död för att vi skulle leva i evighet, i härlighet och i glädje. Och när han gick ut ur graven, då gav han oss vissheten om vad då för någonting. Ja, vi har ju alla varit ute på kyrkogårdar och sett gravstenarna, kanske upplevt sorgen och smärtan. Och Jesu uppståndelse ger oss vissheten om att våra gravar kommer inte att få det sista ordet i våra liv. Vi kommer nämligen att få lämna våra gravar, precis som Jesus lämnade sin grav. Vi kan aldrig tacka honom tillräckligt för den stora kärlek som han visade oss när han utgöt sitt blod på korset för att utplåna vår skuld och rena oss från vår synd. Det finns ingen större kärlek, inget större offer, ingen större glädje än den vi äger i det slaktade lammet som vunnit seger, i Kristus Jesus som var död men lever. Det var sant för 2000 år sedan. Och det är sant idag. Det var relevant för 2000 år sedan. För den tidens kristna som fick ta emot sändebrevet, uppenbarelsebokens budskap till församlingarna. Och det är relevant idag, som får ta emot samma budskap här idag i Uppsala. Ett budskap från Jesus. Amen.